Värvet görs i samarbete med Acast.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av Telia, och jag vill inte skryta men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset, eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva för företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack Telia.
Där och då så måste man ju tycka om sig själv. Och det gör man ju också, och det är jättemycket belöning. Men sen så ska man gå och lägga sig med sig själv också. Det tycker jag är det svåraste.
På engelska betyder funny bone det vi på svenska kallar elektriska knölen, tjuvsenan, där man kan få en enkelstöt. Men funny bones när det kommer till humor är något helt annat, vilket exempelvis diskuteras i filmen med samma namn från 1995.
We were funny people. We didn't have to tell funny stories. We were funny. We had funny bones.
Dagens gäst har verkligen funny bones. När Anders Ankan Johansson kliver upp på scenen eller dyker upp i TV så är halva jobbet gjort. De stora glasögonen, håret som står åt ungefär alla håll det överhuvudtaget kan och inte kan. Och så den nästan Nils Ferlinska gängligheten. Så öppnar han dessutom munnen och utströmmar en fullkomligt oemotståndlig östgötska. Den här dialekten och Ankan själv har gått att följa i över 20 års tid nu. Först med humorprogram i P3, sen med flera titlar i SVT och dessutom i de flesta panelprogram vi har i landet, samt givetvis då på stand-up-scenen. När han nu ger sig ut på turné över hela landet gör han det i sällskap av sin vapendragare Måns Nilsson. Men först ett stopp i ateljén på Mariaberget för att spela in Värvet avsnitt 404. Anders Ankan Johansson. Du sa i någon intervju som jag hörde med dig att du fortfarande bor i Malmö. Lite som att ni är på väg därifrån. Och ni, då tänker jag din familj. Liksom.
Ja, nej, men i huvudet så längtar jag nog lite till Stockholm ibland.
Okej.
Okay. Mm. För att jag tycker om Stockholm. Och för att jag tänker mig att det är smidigt. Och jag är så himla mycket här jämt och sådär. Men så är jag också så här Malmö-kär. Jag tycker liksom... Man är, så att det finns inget konkret, men det finns något i mig som tycker att det hade varit skönt att bo här.
Hur gamla är barnen om jag gör din tjej/fru?
Hon är arkitekt.
Okej, okay. Det kan man ju göra även i Stockholm.
Ja, hon jobbar i Köpenhamn, så det är lite okay. Så. Mm. Och barnen är ju inte, de vill jag inte flytta på. De vill inte heller flytta själva. De är 9 och 11.
Kan inte du beskriva din tillvaro som den ser ut så här i början av det nya decenniet?
Hur ska man... Det är ju... Oj. Men jag försöker... Man är frilans. Och man försöker... Jag har en enda drivkraft egentligen. Och det är att jag vill... Det låter lite fånigt kanske. Men man blir glad om man får vara med.
Mm.
Det är ju liksom... Och man blir glad om man får vara med. Och då menar jag vara med och leka. För det är ju det som man håller på med. Och då är ju det en ständig nervositet på det sättet att man inte ska få vara med och leka. För att det är också ens jobb då. Så då är det, blir ju livet så att man säger ja till allting. Om man är jag. Och då blir det rörigt. Så jag flänger och jag gör och försöker sådär att vara vuxen och ta beslut och sådär. Men det går inget bra. Det blir, jag får vara så rörigt liksom. Så det ser väl ut att jag flänger hit och dit.
Mm.
Och så har jag ett hemma, jag har ju två barn som försöker landa i dem, men jag flänger.
Mm.
Det är väl så mitt liv ser ut.
Och har sett ut de senaste, vadå, 10 åren?
Ja, men karriären började ju inte så, utan det började med att jag hade jobb så ett år i taget och så. Jag kan romantisera det där, jag drömmer ganska ofta om att jobba på Malmö kommun och kulturavdelningen och anordna allsångar, allsång på i allsångar säger man inte, allsång i sommarscenen och sånt där. Men det vet jag att jag inte vill, men det blir ju flängigt.
Mm.
Lite så. Det var en ganska tråkig beskrivning av mitt liv. Men det är väl så jag känner, det är flängigt.
När tycker du att ditt riktiga liv började?
När jag flyttade från Linköping.
Okej. Okay.
Klassiskt, man lämnar, men när man börjar nu, det är en punkt när jag måste ta alla beslut själv och ta ansvar för mig själv och så där, då tycker jag att det började också att jag samma veva fick som en gåva faktiskt, lite självförtroende. Jag hade då på den tiden en flickvän och jag är väldigt tacksam för henne så här i efterhand, för hon gav mig det där modet på något sätt. Och det var i samma veva. Och så kom jag till en ny stad och så, ja, men det var lite så här, låter konstigt. Hon säger att jag kan, då kan jag nog det.
Okay.
Jag brukar säga det till henne. Det blir alltid en genant situation. Men just det är jag väldigt tacksam för.
För hon pushade ut dig ur boet?
Ja, ja, det kan man säga. Ja. Nej, jag var inte ut ur boet, men alltså ut i att våga tro på att jag kan, det här kan nog bli kul liksom.
Ja. Och vad var det liksom, för fram till dess så bodde du i Linköping?
Ja, jag bodde en stund uppe i Hudiksvall.
Just det.
En rolig parentes. Mm. För att det är det enda halvåret i mitt liv där jag
kontinuerligt har fått stryk.
Just det.
Det har ju mer med Hudiksvall att göra. Och att jag bar vit kostym och kajal på Hudiksvall stadshotell, det är ju som att be om det. Men jag trivdes inte där och flyttade då hem. Och så bodde jag i Linköping ett halvår innan jag flyttade till Lund. Och det var då, just det.
Varför blev det just Lund då?
Jättemycket en slump. För att jag hade beslutat mig för att flytta hemifrån och så flyttade jag hem igen. Det var en sån miniförlust och så var det två kompisar som hade fixat ett radhus i Lund och de skulle plugga. Så då flyttade jag med dem bara, för ja, men då kan jag bo där ju. Och då jobbade jag på en förskola i ett år.
Okej. I väntan på att du skulle komma in på universitetet?
Ja, i väntan på att jag skulle ha någon som helst aning om vad jag ville göra.
Ja. Ja. Hur var den tiden då?
På förskola?
Ja.
Jättebra, jag är jätteglad för det. För att jag... en dag så kanske inte, men en dag så kan telefonen sluta ringa och då har man inget att göra. Och då är det jätteskönt att veta att jag älskade det där året. Det var jätteroligt. Mm. Och då kan man känna sig lite trygg i det. Alltså, jag har liksom men man har hälsan, man har ett socialt nätverk och då kan man känna sig lite trygg i att man landar mjukt liksom. Malt går på röven. Mm. Jag jobbar gärna på en förskola igen. Jag kanske ljuger för mig själv för att man kanske har blivit beroende av uppmärksamhet och ljus och allting. Men det är i alla fall skönt att tro att det hade blivit jättebra.
Nu är jag kanske fördomsfull mot dagens förskolebarn, men jag tänker att de skulle kunna vara en ganska bra publik.
Ja. Ja, super bra. De var också då läsa Alfons Åberg och Pappan och Pipan är borta där. Supermysigt. Mm. Alltså verkligen supermysigt.
Jag hade nyligen Olle Sarri här. Otrolig skådis.
Ja, fantastisk. Och mycket rolig människa.
Ja.
Jag har haft så roliga stunder med honom. Ibland är det, jag har jättemycket, tycker jättemycket om.
Ja. Men har ni jobbat ihop eller?
Nej, jo, vi i parlamentet har vi gjort tillsammans.
Ah, okay. Mm.
Och sen har vi... En gång så fick jag ett jättekonstigt jobb. Det jag skulle uppträda för det som heter TV-fotbollslaget eller någonting. Mm. Och det var tänkt att bli ett stort evenemang. Och det skulle komma massa folk när de hade middag sen efteråt. Och det skulle vara underhållning och band och så. Det tror jag kom två betalande eller någonting. Och jag skulle underhålla. Så det blev att jag underhöll TV-fotbollslaget.
Ja, jag tror det heter TV-laget.
Ja, ja, okej. Okay. Tack.
Så
och så det blev en oerhört genant tillställning för mig.
Ja, ja.
Och också för dem. Du vet, när underhållning blir genant åt båda hållen. Och där var Olle Sarri. Och då hängde vi lite efter det och lärde känna varandra lite grann ytterligare.
Mm. Min surtförvärvade poäng med det var bara att... Jag vet inte om det bara är mig som det provocerar lite när människor har haft så här riktning från dag ett. Liksom, att de har vetat från där de var sju liksom, att ja, men jag ska ju bli läkare eller tandreglatör. Ja. Eller liksom.
Men provocerar det dig för att du är avundsjuk eller för att du tycker att det är fel?
Nej, för att jag är avundsjuk tror jag.
Ja, för att jag har behandlat precis samma grej. Jag är jätteavundsjuk.
Ja, och det var lite det jag vill komma till. Jag tror liksom många kan kanske... Fler kanske kan relatera till att vara lite som du. Att vara så här... Växa upp med en känsla av att man vill liksom bli sedd. Mm. Men kanske inte riktigt veta varför de ska titta på en. Liksom, eller vad man ska göra med uppmärksamheten när man får en.
Jättemycket så. Ja.
Och du försökte liksom med band och...
Ja, med teater. Mycket att jag skulle spela teater. Och, ja. Och, just det, ja.
Fanns det fler såna där... bli sedd?
Ja, allt du kan tänka dig.
Okay. Mm.
Allt ifrån de som alla provar med alkohol och... Men sen var det också teater, och så var det punk, och så var det... Och allt detta, och sen så... Du vet, jag ville vara kulturell och jag ville liksom allting. Det gick inget bra. Men det är ju lätt att skamma den där drivkraften att vilja bli sedd. Men man kan ju också se den som så att gjorde ju grejer. Det mesta var ju skit, men jag gjorde ju grejer. Och det måste ju börja där att man gör grejer liksom. Mm. Se mig. Och nu kan jag ju skämmas för då, att jag ville liksom bli känd, men det fick mig att göra bra grejer.
Ja.
Dåliga grejer, men bra val på något sätt.
Ja.
Men det är ju därför att det är ju en sån fruktansvärt lyx att få leka. Alltså, och det är ju det, och för att få leka och få betalt så måste man ju nästan vara lite känd då.
Mm.
Ja. Det, jag märker när jag pratar om det att det gör lite ont in i kroppen någonstans. Mm. Men så är det ju.
Alltså, vem får prata mest om vem? Är det du eller Winnerbäck som liksom...
Jag får nog aldrig prata om mig, det tror jag.
Jag tror att han nämnde dig i Värvet faktiskt.
Jaha, ja. Trevligt, ja. Nej, jag får ju ofta prata om honom.
Ja, just det.
Ja. Det gör jag gärna, så det är inte så. Men ja.
Mm. Och ni, så för att förklara då sammanhanget, så ni hade ett band ihop?
Ja, just det. Vi hade ett inom citationstecken då, punkband.
Mm. Ja, det verkar inte vara så punkigt.
Nej, vi ville nog. Men så, vita medelklasspojkar från villamattan, det blev ju inte, vi hade ju inget att vara arga på, så det blev ju jättesnälla kärleksmelodier. Det enda var att de gick fort.
Mm. Mm. Finns ju YouTube-klipp med.
Ja, det finns ju några vidriga. Mm. Men det finns ju också. Det finns ju något som är okej. Okay. Ja.
Det med Black and White är ju gulligt, för då har ju du och gitarristen någon slags koreografi.
Nej, men vi behöver inte ens prata om det.
Ja, jag tycker nog det.
Det gör...
Låt oss fastna i det.
Nej, men det är så, vissa saker är så lätt att säga. Man har rätt att vara dålig och töntig och så när man är liten. Jag är väl 14 år kanske någonting på det där klippet.
Mm.
Men det spelar ingen roll att man, när jag ser det som 45-åring, att det gör ju fortfarande lite ont. För det
kan ju inte vara 14.
Oh,
Winnerbäck ser ut att vara 17 i alla fall.
Ja, men...
Vilket borde göra dig till 18.
Ja, jag gjorde med att jag... Nej, men det... Jag var ju så fruktansvärt liten.
Ser ni på puberteten alltså?
Ja, de andra i bandet var ju alla ett år yngre än mig. Och de kom ju liksom i puberteten 2 eller 3 år före mig.
Ja, okay.
Så att jag är ganska liten där.
Mm.
Jag kanske vill ha det till att jag är 12, men jag kanske är... Ja, det är någon gång i gymnasiet där.
Stämmer det att du ändå under studietiden höll på med spex?
Ja, då ska man... Det är ju också intressant, för det där med spex är ju... Det är ju väldigt... Vissa reagerar starkt på att man har gjort det, om man kan säga så, för det är så fult och larvigt och så.
Men alltså, är det lite som att jobba med fars eller?
Ja, fast jag tror liksom det är ännu fulare.
Aha, okej. Okay. För mig som aldrig har sett ett spex.
Aha.
Så blir jag bara glad.
Ja, vad härligt. Ja, det är jag jätteglad att du säger. Det är ju liksom produkten är ju sekundär. Och det blir väl lite, jag tror att det är därför det provocerar människor, för det blir lite sektliknande runt omkring det där. Vi som gör det här är så himla mycket en familj och allt det där. Men det är ju också våldsamt roligt. Om man hamnar i en stad där man inte känner någon, så är ju det där en jättebra väg in.
Hur kom du in i spex?
Ja, och då finns det också även där då rang, i alla fall i Lund, olika, en rangordning. Om man är med i Lundaspexet, då är man liksom... Då är man lite Lundakändis.
Aha, okej. Okay.
Och sen så går de neråt sådär, så heter de olika saker. Och lägst på skalan då finns då de här nationsspexen där man är i en källare och ingen riktigt bryr sig. Och det var ju där jag huserade.
Okej.
Okay. Ja. Mm. Så jag var ingen... Och detta menar jag, det fanns ju då liksom spexstjärnor. Och det var ju inte jag.
Nej, men det var såhär Johan Wester och så.
Ja, ja. Och verkligen. Anders Johan var ju verkligen sån spexstjärnor.
Hur hamnade du i det?
Ja, men
någonstans måste du ha sagt upp det, antar jag.
Ja, det var som ett led i min dröm om att bli riktig skådespelare. Och då tänkte jag att då provade jag in till olika sådana seriösa teatergrupper. Det var Lunds studentteater var jag med och så. Men så tänkte jag, då provade jag det här också.
Mm.
Och det var ju då, om man ska vara frank, det var ju roligare än allt annat.
Mm.
Och det var också det jag träffade och lärde känna Måns på det där källaren i Värmlands nation. Så att det sökte jag upp. Det var som ett led i det här vi pratade om innan. Alltså jag ville nog det. Synas och höras och allt det där.
Hade du satt upp eller liksom, hade du varit med i vår teater och sånt hemma i Linköping?
Nej, teatern var en ganska sen idé. Jag gjorde ju militärtjänst. Det var inte så många som gjorde, men det var jättekonstiga anledningar, så gjorde jag det. Och efter det så tänkte jag, nu får jag göra någonting. Och då hittade jag bara på, nu ska jag hålla på med teater. Det hade jag aldrig liksom närmat mig innan. Inte knappt sett teater, inte varit intresserad av.
Mm.
Men då träffade jag en på den här i teaterlinjen i Hudiksvall. En kille som heter Harald Lundbro, som var superbegåvad och kom in på scenskolan direkt och sånt. Och då tändes den drömmen. Det verkar gå. Så höll jag på med det. Sökte ju då scenskolan 9 gånger och sånt.
Just det. Ja. Mm. Men kom inte in.
Nej, nej.
För att bara stänga spexlådan så att säga. Ja. Är det lite som en lokalrevy eller alltså?
Ja, men det är ofta det är som en då det brukar ofta vara så här historisk händelse så där Stockholms blodbad heter det då heter de sånt och så är det liksom historien kring och så är det mycket sång då så mycket så där. Nu sjunger vi om Stockholm. Ja, så det är en egen kategori på något sätt och jag skulle inte säga att jag gillar det faktiskt, skulle inte göra det, men jag förstår att man håller på med det.
Och Måns då?
Ja, ja, men vi hittar ju varandra där och Måns han har ju något, det är ju därför det funkar bra för han har ju det där som jag inte har. Han är om sig kring sig och drar med en och sen så kanske vi hjälper jag honom när vi väl är i situationen.
Han är projektledare.
Han är ju egentligen en mycket mer begåvad skämtförfattare och så där än vad jag är. Det här kan låta eller självgott kanske, men för han måste slita lite hårdare för han måste nu egentligen ha bättre material än vad jag måste ha.
För du var mer gratis med din roliga dialekt.
Ja, min konstiga kropp och min konstiga dialekt och sådär. Så han måste ju ha bättre material hela tiden. Så han är en mer begåvad skämtförfattare än vad jag är. Och han ljög då och sa att jag har sänt radio, sa han. Och så på Radio AF. Och då så fick han 2 timmar sändningstid där i veckan. Visste vi inte hur man gjorde. Men det är återigen så här, ja, om det ska bli av så får jag säga det här. Och jag var livet. Men så det var ju där den där källan som vi träffades. Och sen dess, och då var det ju... Det var ju fint. Det där, om man ska titta på mitt liv och vara avundsjuk på något, så är det den grejen. Det är så jag kan liksom tänka på det och bli liksom nästan lite rörd av vår egen relation. För att han... Den här bilden av att man ska klara sig själv och inte minst i branschen av underhållning, man ska vara liksom väldigt mycket ett varumärke och allting. Det är värdelöst, det går emot allting vad människan är. Det är mycket, mycket, mycket bättre att vara 2 eller fler.
Mm.
Och den där relationen, det är många... Vi tävlar med varandra och man tror att ens plats och en någon annans plats tär på varandra, det gör de ju inte. Är man 2 så kan man, jag är så jävla glad för det.
Det kan jag känna verkligen i det här jobbet, att det hade varit härligt. Jag har ju producent och så, men vi är ju inget radarpar. Det hade liksom...
Nej, och när du känner att livet suger, så jag har någon som säger, du, det är lugnt, då jobbar jag hårdare den här veckorna. Det är ju liksom, det är fantastiskt.
Ja, fan. Ja, men det är av en sak.
Det där hör jag himla ofta och jag blir glad på fel sätt, eller glad på rätt sätt då när jag inser vad vi fick.
Radio AF, så för oss som inte har bott i Lund, det är liksom...
Det är studentradio.
Närradio. Ja, men ganska ambitiöst, va?
Ja, väldigt ambitiöst. Det fina med det är ju att man får göra saker och ting på riktigt fast nästan ingen hör.
Mm.
Och det är på blodigt allvar, fast går det på röven så gör det inte så mycket.
Nej.
Och det, då, alltså, om man skiter i det och bara tramsar, då fick man veta.
Okay.
Och det var ju bra.
Vad gjorde ni där?
Vi gjorde ett program som heter Vanilj. Det var liksom, det var...
Fan vad 90-talet.
Jag
fick gärna heta ett ord bara. ZTV-generationen.
Ja, verkligen. Och så var det så här, man gör sketcher och man... Den fasen går ju alla igenom det, att den här sketchen är, den håller för 12 minuter. Det gjorde den ju inte, utan det höll ju för liksom 2 max och så. Och jag har dem där jag hade en gammal Volvo, och där hade jag de här gamla referensbanden liggande i handskfacket och tryckte igenom det i olidligt dåliga radioprogram. Men det är väldigt roligt att höra på.
Mm. För sen är det ju en ganska vacker historia liksom, om hur Måns lovar dig att ni ska få jobb på riktiga radio.
Ja. Jag är så uppvuxen i en ordentlig familj med, så ska man ha, klassiskt, man ska ha ett riktigt jobb och så. Och det hade jag ju så mycket i kroppen. Och det har mina föräldrar sagt, inte av ondo, därför att de känner ju så. Det är ju liksom, det är ju ett jättekonstigt sätt att visa kärlek. Man måste ha ett jobb. Så det där hade jag med mig. Så nu får jag fixa det. Så då flyttade jag till Norrköping och började läsa till någon form av mediaingenjör.
Jaha. Vad gör en sån?
Ja, det var en ny startad linje där man liksom, det var mycket media.
Nedlagd idag tror jag. Eller?
Nej, den finns kvar. Den finns kvar. Eller den fanns för några år sedan i alla fall. Så, kanske nedlagd idag.
Jag bara tänker på att det är så jävla sällan man träffar en mediaingenjör.
Jag tror faktiskt att jag ljuger lite när jag säger mediaingenjör. Media någonting.
Entreprenör.
Ja. Nej. Det var nej, media
trubadör.
Ja, förmodligen. Och då ringde Måns till mig, för då blev han ju ensam. Mm. Apropå vad jag pratade om innan. Och kände sig nog väldigt ensam. Och sa att jag lovar att inom, jag minns inte om det var ett eller två nu, så har jag fixat jobb där vi får jobba på Sveriges Radio. Och då flyttar jag tillbaka till Lund.
Men under de här liksom, för jag menar, du jobbar inte på det som heter dagis när du började med spexen och det. Då hade du skrivit in, alltså då pluggade du också.
Ja, då pluggade jag lite grann.
Okay. Ja. Men, för du har ju lite så här överliggare aura, men du kanske inte har plockat så många poäng, eller?
Nej. Jag berätta för mig. Jag köper detta, men jag vill bara, vad lägger du i överliggare aura? Att jag berätta.
Nej, men
att jag har läst massa olika saker och lite för länge och så.
Edvard Blom är ju en fellow överliggare aura person. Mm. Alltså någon som bara älskar att vara inskriven på universitetet. Och plocka ut minimum med poäng för att ändå få ha studiestöd.
Ja, det hade kunnat bli jag. Absolut. Mm. Men jag läste lite blandade kurser och så, men kände nog att jag är på väg åt det hållet. Så då läste jag för att min naturvetenskap och skulle bli läkare då.
Jaha, okej.
Okay. Ja. Men precis när jag skulle börja med det så fick vi jobb på Sveriges Radio.
Och då hade Måns skickat ut 120 kassetter till alla radiochefer i hela Sverige.
Ja, alla som hade något där det stod producent fick en kassett. En klassisk så, kassett med sketcher och inslag. Och det var ju jätteroligt, för det var så här, i flera år efteråt, jag fick en kassett av det. Det var en grej där som jag hörde, som, så det fungerade. Och jag har förstått sen i efterhand att det var en när vi fick det första radioprogrammet som heter Wallraff. Jag är väldigt osammanhängande, hör jag, Kristoffer, men du får rätta mig på
det. Det är okej. Ja. För nu är det ju lite autopilot, jag förstår det. Men det är intressant.
Ja, men det är okej. Resten kan du ju bara ta bort. Det är lugnt. Men då skitsamma, men då var det tre olika program som testade för den där tiden som vi fick. Och då fick vi den, och då har jag efterhand fått, ja, men det var för att vi visste att ni kunde, vi hade fått så mycket kassetter och sånt.
Mm.
Så det var han gjorde som han lovade. Det är så mycket som jag skulle, det skulle bli en liten hyllningspodd till honom, till den människan faktiskt, för att han kan framstå som stel och hård och sådär, men det är han inte.
Nu har ju du nämnt dem, så då måste jag ju nästan fråga vilka dina, vad är det för människor som är föräldrar till dig?
Ingrid och Roland.
Okay.
Är mina föräldrar. Roland var en hälsovårdsinspektör.
Mm. Mm.
Och jobbade sen på kommunen hela livet. De är fina. Min mamma jobbar inom vården. Hon sabbade axeln tidigt. Hon var sen som satt och kollade blodprov i mikroskop. Ja. Då hette det laboratorieassistent. Det heter det inte längre. Jag vet inte vad det heter nu. Och de är väldigt... De är så vanliga så att de är lite speciella.
Okay.
Och de är väldigt försiktiga i sin framtoning. Väldigt så... Vi skryter inte... Och de är väldigt fina, men de är så försiktiga så att man kan bli galen på dem. Min mamma och pappa var i Paris. Detta är kanske 3-4 år sedan. Så kom de hem och så frågade man så som man gör, hur var Paris då? Och då, vad min mamma berättade då är så, jo, vi hittade en restaurang där man fick gratis fruktsallad efter maten. Så där gick vi ju flera kvällar. Det var ju trevligt. Alltså sen var man i Europas kulturhuvudstad. Och där fick man gratis frukt. Mm. Det är liksom det. De är väldigt mycket så.
Du i alla fall. Alltså det behöver ju inte komma hemifrån att man har ett musikintresse. Men att du i alla fall hade liksom ett öga för det kulturella. Men det hade du inte hemifrån.
Nej. Nej, alltså det är så här, hemifrån så mamma tvingar mig och pappa på att sköta teatern. 2 gånger per säsong. Och okay. Han gnäller lite varje gång. Varannan gång kommer jag hem och tycker att det var ändå okej. Okay. Så att nej, det finns liksom inget sånt. Men allt är en frukt av det här som då är liksom att jag vill... Men det är väl så man gör då, tänkte jag, om man ska bli lite känd. Och det är ju jätte... Jag märker varenda gång jag säger att jag får lite så ont i kroppen. Men det är väl då, om man inte ska skamma den känslan, om man ser till att förvalta den, inte göra någonting. För jag hade väl aldrig läst någon poesi. Men ändå så gick jag med en liten grupp där vi försökte skriva poesi. Det var ju bra, det var låg inte för mig. Men då provar jag ju det. Så, nej, det kommer inte alls hemifrån.
Nej. Det är roligt för vi är ju jämnåriga, vi är 74 båda två.
Mm.
Och jag känner liksom att det finns så många beröringspunkter med... Jag hade ju till exempel en Facit, alltså en skrivmaskin, som jag skrev mina dikter på.
Ah.
Och sådär. Kanske tecknade lite på det pappret sen med vattenfärg. Och så.
Ah.
Du målar ju för övrigt tavlor.
Ja.
På nätterna.
Mm.
Är det någonting du fortfarande håller på med?
Ja. Det gör jag så fort jag kan.
Vad målar du?
Jag målar, jag har väldigt smalt tema. Jag målar ensamma män i urban miljö.
Okej.
Okay. Mm. Jag är urusel.
Jag har så svårt att tänka mig.
Nej, det är alltså rent tekniskt urusel. Ibland så får jag lite beröm för mina målningar. Men det är ju för att... För det är ju en del av leken. Alltså så här, det är ju jätteroligt att få låtsas.
Mm.
Och då gör jag det fullt ut. När jag målar så målar jag ju, då är jag ju i mitt huvud konstnär. Och det får man ju vara om man vet att ingen ser den. Det får man vara ändå, men då gör jag allting. Då har jag liksom, nej, jag har såklart inte en basker, men alltså jag dricker gärna lite vin och har ett staffli och det får ta tid och det är jävligt viktigt.
Mm. Och röker du sig då också?
Nej, tyvärr gör jag inte det. Men förr gjorde jag det.
Men det var innan barnen?
Ja, innan barnen. Jag vill inte röka inomhus längre.
Det där låter som kanske en ventil där du inte måste leverera, ja. Eller?
Jo.
Eller måste du leverera?
Nej, jo, men inför mig själv måste jag väl det då. Annars blir det inte roligt.
Nej,
men
det finns inga deadlines så att
nej.
Säga.
Man ska vara, tycker jag, väldigt... Om man är i min... situation, position, jag vet inte, det är svårt att säga utan att, men så ska man vara väldigt försiktig med att gnälla. Men om det är något då som är lite jobbigt, är det just det att man ska leverera, och det är det man vill och det är sådär, men man, det är ju konstant förväntningar. Nu har jag det här företaget betalt så många tusen kronor eller så många har köpt biljetter och så, och det är det som är i som, om det är något som tär lite grann så är det. Mm. Att man, som man ibland då, och det där har ju gått överstyr ibland. Så att då är det där verkligen en ventil. Det är precis så. Det är jag och jag är bäst i världen. Och det är ju då på natten.
Händer det att du liksom, alltså, kollar på någon YouTube-tutorial om akryl eller så?
Mm, nej? Det händer.
Ja, det gör det. Det händer. Okay.
Ja. Sen, ja, det händer att jag gör. Det händer. Men sen, ja, det är liksom, det är ju sekundärt hur det blir. Men sen är jag ju skitstolt ändå.
Vem visar du dem för?
Nej, men de står ju hemma ibland. Är det någon som kommer på besök så får jag titta, säger de.
Ja.
En gång har jag ställt med en vän som har en båt i Malmö. Han hade en lite konstig ställning. Då ställde jag ut 4 stycken där.
Ja. Sålde du något?
Nej.
Nej. Nej, men du vågade i alla fall.
Ja, jo. Jo, det vågade jag.
Du var egentligen på det här med att komma in på P3.
Mm.
Hur var det liksom? Hur var första tiden där? Och, alltså, hur gick det till efter kassetterna hade hamnat i producentens hand och ni blev uppkallade till?
Men vi var anställda på 40%. Vi gjorde ett radioprogram då som var 2 timmar långt. Och vi jobbade så himla hårt med det där. Och jag minns det där första mötet med chefen i Malmö. Alltså, och då ska ni veta att då har ni en månadslön på 14 000. Och så 40% av det. Alltså, det var liksom, den där drömmen blev ju ganska enkel, torr.
Nu vill jag inte vara sån, men det var 17 000 i en annan intervju.
Ja, det var nog 17 000. Ja. Ja. Det var 17 000.
Förlåt.
Nej, men det är rätt. Det är bra. Ja. Det är bra. 17 000 var det. Och så det blev och dessutom var så här, Radiohuset i Malmö. Det var fortfarande rullband och det var liksom rökrum och det var den hippaste var Bosse Lutén. Ja. Så att det var liksom inte det var väldigt långt från den där drömmen eller bilden man hade. Sen var vi var fem i den där redaktionen, vi var ganska osams.
Jaha. Okej.
Så det var de första året var ingen speciellt. Det var inget roligt.
Okej. Okay. Och det blev inte så bra heller eller?
Första året var programmet ganska dåligt. Sen var det okej ett tag.
För jag vill minnas att jag tyckte om Wallraff.
Ja, men jag tror att det stadgade upp sig och blev lite ordning på det. Och det var ganska kul ett tag. Det tror jag nog att det var. Men det var väl också det att vi inte riktigt trivdes. Eller, det är bra människor, men alla ska man inte jobba med.
Vilka var det förutom du och Måns?
Johan Bergman, han är numera psykolog. Stefan Brun, han har jobbat för Greenpeace runt om jorden. Okay. Och så var det Charlotte Lundgren, som numera är reporter på Sveriges Television.
Och den konstellationen var inte helt hundra?
Nej, vi var inte alls överens om vad som var roligt. Och då blev det jättemycket bråk.
Mm. Det tänker jag mig är bra ifall man är överens om.
Ja, och vi var ju lite hop. Ja, det var vi inte överens om. Det blev inget bra.
Men sen fick ni mer fria tyglar med, så funkar det.
Och det var nog också det som gjorde att jag och Måns ville liksom separera oss från den där gruppen lite för att vi visste att vi tyckte om att jobba ihop.
Så när det programmet lades ner, var det liksom ett gemensamt beslut? Och
nej, de andra fortsatte utan mig och Måns ytterligare ett år. Mm. Och då var Stefan Mendel Enk som skrev en bok om han är ju journalist, då kom han in istället och Sanna Persson kom in istället. Så det blev ju, de fortsatte, då tror jag att de var mer sams och sådär.
Ja. Ja. Och fick ni då parallellt till det så funkar?
Ja. Ja, det var så det
och
blev.
Och där lossnade det eller?
Ja, det kan man nog säga. Jag gjorde någon karaktär där i Valla som heter Hans of Klas, någon slags buskisk karaktär. Den blev lite populär. Men så funkar det, så lossnade det. Mm.
Och det var ju också ett ganska ljuvligt program tycker jag.
Vad roligt att du tycker det.
Ja.
Jag tror att det var jag tror att det hördes att vi hade roligt.
Ja.
Och jag tror att vi hade lite tur men när det dök upp. För att hela Skilling-gänget humorn hade varit så gängs ordning så länge. Mm. Och det var inget som vi tänkte att vi skulle bryta mot, utan det bara blev så. Mm. Så det var ju ren tur. Men jag tror att det också kändes lite friskt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente.
För om man ska fortsätta jämföra er med Killinggänget, så kan man väl säga att deras humor var ganska liksom hård och lite kall och gärna sparka åt något håll.
Ja.
Medan ni var kanske lite mer inkluderande och varma. Eller?
Ja, och så här, efterhand kan jag se att vi gjorde oss själva till skämtet på något sätt. Alltså, det kanske, jag vet inte, men det här tänker jag nu, det har jag aldrig tänkt innan. Men det är ett sätt att skydda sig själv, att man, om man går ut och är hård och sparkar åt olika håll och sådär och tycker mycket och så. Men vi var bara liksom, ursäkta att vi stör, vi vill bara berätta lite om Corioliskraften här. Då blir man ju lite... osårbar. Så tror jag nog kanske att det var.
För ni, hade ni... Det blev typ... Det blev nästan... Nej, det blev inte 10 år på radion.
Nej.
Det blev 5 kanske.
Ja, det blev också till och från och sådär. Det känns som det var där jättelänge, men det blev det inte. Sen var vi på tv en stund, och sen var vi tillbaka en stund på radion, och sen så gjorde vi krogshow ett år. Och sen ledde vi morgonpasset. Så det var lite så här till och från och fram och tillbaka sådär. Och sen började jag jobba upp i Stockholm, och sen drog jag från Stockholm ett år och så det har varit fram och tillbaka.
Men hur var de här första åren då? Alltså, jag förstår, vad blir det liksom 6 lax i månaden första tiden som lön? Det är inte
men
så lätt.
Men det där, och det där rättade upp sig sen, för sen så fick vi lite mer anställning, och sen så det var bra. Det var jättebra. Och ja, men det var ju som sen. Men det var inte ett jobb. Ja, men det var bra. Jag kan liksom minnas det som bra bara. Sen var man ju ung och vilsen och du vet allt det där. Men det var bra. Jag har liksom inget... Jag har liksom inget... Den redaktionen, när vi började på den, fanns det mycket så där revanschlusta på någonting av... Nu ska de jävlarna få se... Och vilka de jävlarna var, det var väldigt otydligt. Ja. Men jag har vuxit upp liksom helt... Jag har ingen att vara arg på egentligen. Så att jag... Där, så att jag minns det som att det var bra bara.
Du blev aldrig liksom mobbad?
Nej. Jag hatade hela högstadiet och en bit in på gymnasiet. Men jag blev aldrig mobbad. Det var ju bara för att jag var så liten och men det var ju så här, jag har ju mina barn närmar sig ju liksom högstadiet, och jag funderar, och detta är helt uppriktigt, på hur man ska göra för att de ska slippa den biten av livet. Alltså, för jag, det var ju vidrigt, och då hade jag klarat mig. Jag var bara rätt mesig. Men, så att jag jag hatade det. Alltså, om man har det tufft då kan jag inte föreställa mig. hur hemskt det kan vara.
Men
jag var så stressad, det här har jag säkert berättat i 1000 intervjuer, men skitsamma, jag var så stressad av ingenting att jag liksom fick så varje fredag när skolan tog slut så slappnade kroppen av, och då fick jag sån huvudvärk så att jag såg liksom stjärnor. Alltså så fick jag medicin för det, så jag blev helt, det var ju knarkmedicin. Då åt jag betablockerade varje dag under ett års tid, för att jag bara blev stressad av ingenting. Och du vet, allt ska vara rätt och fel, och han har kilar i insen och han har inte, och det där. Mm. Det är skitsaker, men den där tiden av livet är ju, man är omgiven av liksom rovdjur. Så att det var skönt att komma bort från det där bara, tror jag.
För du var ju med i band tidigt och sånt. Var det något slags fristad där du kände dig trygg? Och
ja, men sen jag blev lite... Det var så jag kom ifrån det. Jag är så oerhört tacksam för det där liksom, livet i en replokal. Det var ju lite samma som att måla tavlor på natten. Här är vi fyra och skiter i era andra. Vilka de andra var, det fanns ju ingen som... Vi var ingenting, men den där miljön... Så det blev ju som en skydda, det var vår planet. Mm. Om någonting blev jobbigt så var jag säga, ja, skit i dig, för jag har ett punkband. Så det var en räddning jättemycket. Jag kan på riktigt bli arg och låta väldigt pretentiös nu i vuxen ålder. Hela den här idén om att vi ska klara oss själva. Jag tror det går så enormt mycket emot vad människan är, liksom. Mm. Det är som marsvin kanske ska klara sig själva, men vi ska inte det. Vi ska ta hand om varandra. Och det är skitviktigt.
Ja, men det är industrialismens fel väl? Lite, alltså om man ska hårdra det.
Ja, det kanske man kan säga. Jag vet inte.
För att den slog så hårt i Sverige att alla liksom skulle flytta från gården och bo i tvårumslägenheter på,
ja,
i liksom centrum.
Men det är också något med... Det går ju vågor också, men jag vet inte. Jag tror man kan hitta många förklaringar till det där.
Så vilka var punkstjärnorna i Linköping på den här tiden?
Ja, det var ju några. Det var ett band som heter Identity som vi tyckte var helt coola. Deras grej var att de hade turnerat Spanien och Tyskland och sådär. Och så fanns det ett band som heter Svensson Slavar.
Mm-hmm.
De gjorde en LP, den var inte så bra, men de två singlar som jag fortfarande tycker är bra, för de är så... Det här ungdomliga urkinnet, och de kan inte riktigt spela än. Sen lär de sig att bli skitduktiga. Men det är så, ja, det, de kan sätta på hemma och bli överlycklig. Så fanns det ett band som heter Raped Teenagers, som var, lite stora. Och så hängde man då på skylten, så var den ockuperade skyltfabriken som blivit konsert eller rep och konsertlokal.
Och var det där ni hade?
På slutet hade vi där, men sen vi repade mycket på en annan vid Järnvägsstationen som drevs från början av Studiefrämjandet och sen av någon rockklubb och så.
Även om du uppenbarligen ville därifrån, så har du, det känns också som att du har romantiserat platsen i Linköping väldigt mycket i vuxen ålder.
Jättemycket.
Ja.
Ja, men jag är jättetacksam och tänkte länge att jag skulle flytta tillbaka dit. Nu går det inte att kombinera med mitt jobb riktigt. Det blir ännu konstigare.
Särskilt att barnen vill... Alltså,
det blir jättekonstigt. Ja. Nej, men ja, det är en fin stad. Den är lite tråkig och lite ful, men det är en fin stad. Och så länge det finns något för... Om en stad blir så liten så att det inte finns något för alla, men i Linköping är det så pass stort så det finns någonting för alla. Vill man spela punk så går det, och vill man spela fotboll så går det. Och så det var bra. Och när man går från mina föräldrar in till stan, så det kan jag verkligen... Ja, men jag går 2 timmar tidigare, för då kan jag gå den här promenaden. Det är så pass litet också, så varenda buske och varenda hus har man något litet. Så det blir alltså det är sådär, så det är nästan lite larvigt.
Men vad mysigt det låter att ha ett kärleksfullt förhållande till sin hemstad.
Ja, men det har jag verkligen. Mm. Verkligen. Så min bror och min familj, mamma och pappa bor ju kvar där, så jag är där ibland.
Vad blev det av din bror?
Han blev rektor.
Okej.
Okay. Ja, han blev rektor.
Är han duktig på det?
Det tror jag.
Ja, låt oss hoppas. Ja. Det är viktigt ändå.
Ja. Jo, men jag tror att han är jätteduktig på det.
Ja.
Vi delar också en hel del åsikter om skolan och så. Men det behöver vi inte. Ja, det blir.
Till exempel att högstadiet bör avskaffas.
Han har ju varit rektor på ett högstadie i Linköping. Så att han kan hålla med mig.
En sak som ju inte alla lyckas med i mediasvängen är ju att växla från till exempel radio till tv.
Ja.
Men det gjorde det ju ni.
Ja.
Hur gick det till? Var ni där och pitchade massa? Och...
Nej, vi blev uppringda, kan ni komma på ett möte. Och då var vi med i det här som hette Tredje makten. Mm-hmm. Som var ett experiment en sommar från Sveriges Television. Där vi gjorde inslag.
Okay.
Och vidare från det så fick vi då kontakt med en producent där. Och det här var, det låter ju som stenåldern, men det var liksom sista åren innan man började det här med pitch. Mm. Så han tyckte de här två är roliga, vi gör ett tv-program.
Var det Dan Cetreus?
Nej, Mats Billberg.
Okay.
Mm. Han låg bakom en del ganska roliga produktioner där. Nu kommer jag inte ihåg vad de hette, men sån lite mer experimentell tv. Mm. Och då så, när vi började jobba där, började jag göra ett program. Och då så, när ska det sändas, då, det vet vi inte. Vi gör det och när det är klart så kommer de behöva sända det, sa han. Mm. Och det där ändrades ju bara något år senare. Då började det här med pitcher under om man ska upp och sälja in och sådär. Vilket är, jag tror egentligen att det är skitbra.
Ja, kanske. Ja.
Men det negativa med det är att det blir ju format.
Just det.
Mm. Mycket mer format. Och det förstår jag. Jag ska sälja in ett program utifrån vi två är roliga, det räcker inte.
Och det var inte den första serien, men jag hittade ju Anders och Måns på... Öppet arkiv finns den.
Ja, just det. Ja. Det kan vara kanske den första serien, eller nej?
Enligt Wikipedia så är det Fråga Anders och Måns, Skägget i brevlådan. Sen har du börjat jobba med djursjukhuset redan 2008.
Ja, eller? Just det.
Och sen är det då Anders och Måns.
Nej, men då har man ett fel. För först var det Anders och Måns, och sen var det Anders och Måns. Och sen kom det som heter Fråga Anders och Måns.
Ah, okay.
Sen kom djursjukhuset. Och sen gjorde vi den här, den är intressant att prata om, serien som heter Succéduon.
Just det.
Och sen gjorde vi, djursjukhuset löpte lite parallellt. Och så har jag gjort det fiskeprogrammet för barn och så.
Succéduon har inte jag lyckats hitta dock.
Nej, det bör inte vara så ledsen.
Okej,
okay.
Berätta om den.
Vi tänkte att nu har vi svaret på frågor färdigt. Nu ska vi göra något annat, nu ska vi skriva en dramaserie. Och vi skrev en dramaserie.
Får jag bara fråga, alla de här frågorna, hur stor del av dem var, hade ni skrivit själva?
Inte en enda.
Ah, okay.
Det, alltså det, när det gick som bäst så vet jag, det kom så där 150 frågor om dagen.
Okay. Mm. Men jag bara tänker, för många av dem var ju väldigt smarta, ja, och roliga. Liksom.
Och så är det fortfarande.
Ah, okay.
Alltså, mm. Till podden, folk skriver, det är jätteroligt. Där slipper vi, sen om man vill göra ett inslag som handlar om någonting så kan man ju söka på det ordet i sin mailkorg. Ah. Men vi hittar väldigt sällan på frågor.
Nej, jag förstår.
Det är klart att det har hänt, men alltså.
Ja, jag förstår. Ja, förlåt. Succé, men, du.
Ja, men då ville vi skriva en dramaserie och vi kunde ju inte det. Så rent dramaturgiskt är det ju chansningar och jag regisserade och vi hade en väldigt liten budget och så hade vi premiär typ veckan innan eller efter Solsidan och blev jämförda med dem. Det blev fruktansvärt sågat.
Okej.
Okay. Mm. Sen var det så, det var 8 avsnitt och 2 av dem är jätteroliga. Som jag tycker att det här är riktigt jävla roligt tv. Mm. Resten är väl, 2 är helt osebara och 4 är okej.
Men går de att se?
Nej.
Nej, okej.
Okay. Mm. Jag har, de också precis i DVD-försäljningens dödsdal. Så att de kom ut på DVD och den stod en pall med DVD-er på Way Creative i Malmö i jättemånga år. Det ligger nu på soptippen.
Okay.
Men jag har några ex kvar. Mm.
Innan vi började rulla så pratade vi om Josefin Johansson.
Ja.
Som ju liksom är generationen Malmö-komiker efter er.
Ja. Ja.
Även de här lite mer edgy killarna som K. Svensson och så.
Mm.
Ofta fortfarande gör Wikipedia-humor. Det var liksom lite som ni som satte den tonen, tänker jag.
Ja, det, jag, så kanske det var. Och det blev ju, det var en väldigt fin era där som började någonstans med att vi fick chansen och sen så kom de man liksom Jeppe och Josefin och alla kring dem efter där och det var ett, det fanns väl också något lite självgott i det att det skulle vara lite mer, lite finare på något sätt. Det skulle inte vara så mycket underliv och sådär. Jag vet inte om vi satte standarden, men det var i alla fall, du har nog rätt i spaningen att det var liksom man att man såg sig själv som någonting annat.
Ja, men det är väl...
Som inte var, inget ont om honom, men som, in, det var, som var motsatsen till Mårten Andersson, om man kan säga.
Mm.
Det finns olika sätt att göra humor. Och vi, jag tror många ville vara det andra sättet.
Ja, men jag tänker att ni kanske lite, alltså på ett sätt och vis, kan, om man ska förenkla det, så kan man väl bara säga att det var en lite mer akademisk humor.
Ja, det kan man nog säga. Ja. Det kan man säga. Men det hade också rätt galfeb på vissa, för att just det akademiska ändå är lätt. Man, det var därför vi pratade om spex, det akademiska. Man får kan nära till att liksom frakta det på något sätt, skilja sig från det. Men det, du har helt rätt, det var ju precis det var.
Det såg ju som sagt så jävla lätt ut att göra, Anders och Måns.
LSD är en förkortning och står för
langos smakar deg.
Va?
Alltså langos smakar deg, det är, smakar, det är, ja, det är inte så konstigt, det är ju bara deg. Vi friterar deg med lite crème fraîche på.
Ja, det är en hallucinogen.
Langos?
Nej, LSD. Ja, man ser och man hör saker.
Gör man inte det jämt?
Men det var inte det.
Nej. Det var inte, men när vi tog det på djupaste allvar. Och det, att det, jag blir glad av det du säger, för det skiner nog inte igenom. Men ingenting blir ju ro, alltså, så, jag tror inte, jag har inga speciellt så här höga tankar om mig själv som sanningssägare eller så. Men däremot så, jag vet att ingenting blir roligt om man inte tar det på allvar. Och det gjorde vi i alla fall. Och sen att det är liksom supertramsiga grejer. Men trams måste ta det på allvar också.
Vem kollade på era tv-program då i början?
Unga teknologer.
Vad så?
Men jag vet, det var många som kunde identifiera sig med att inte vara fotbollskillen och sånt som jag tittade. Finns det en kvinnlig ståuppkomiker som heter Tina Bergeus, vet du om det?
Nej, jag känner igen namnet
bara. Ja, men hon är väldigt, hon är rolig. Hon var då jätteung och kom och kom och satt med oss i så och så, också en lite udda, då en liten udda eller så här, lite, så kom och satt med oss när vi sände radio och gjorde TV och så. Så det var,
ni hade en bra.
Nej, hon hörde av, så kan jag få komma och vara med lite, så var hon där och satt och så. Det är alltså många så människor som ville, kanske kände att de, det här kunde jag identifiera mig med lite. Skönt att få vara lite, inte så tuff.
Men var det mycket svårare att göra TV än radio?
Jättemycket svårare. Och jättemycket roligare att göra radio. Jättemycket roligare. Det är roligare med genomslaget på TV, för att man vill att folk ska se vad man har gjort, men, eller höra. Men radio är ju, sända radio live är ju det roligaste man kan göra, tror jag.
Men varför har ni inte gjort det mer då?
Ja, men man lurar sig själv. Jag har många år har man frågat mig så, vad vill du helst av allt göra? Jo, då har jag svarat att jag skulle vilja göra en långfilm. Men efter att ha varit med om att inspela en långfilm, jag vill inte alls göra en långfilm. Men det vet man inte för man har provat heller. Så.
Men när du säger att du har varit med och gjort långfilm, tänker du på Jönssonligan då, som aldrig verkar komma ut?
Ja, ja. Till exempel.
Ja, just det.
Ja.
Kommer den ut snart?
Den kommer nog framåt hösten först.
Vad är det som händer?
Och det är så mycket som händer, och jag vill inte prata om det, för att det är så lätt att det blir fel. Det okay. blir en, jag vet att det blir en jättebra film.
Ja, all right.
Men den kommer.
Men för det skulle inte kunna bli så att den inte kommer?
Nej, så blir det absolut inte.
Okay.
Nej, men nu är den klar, tror jag.
Okay.
Men nu är det nog mest att man inte vet när det passar att ha premiär och sånt.
ASAP skulle jag säga. Eftersom den skulle ha kommit till jul.
Ja.
Men där är jag är ingen expert.
Nej, jag är inte så bra på marknadsföring heller.
Och apropå det här med att växla spår, jag vet inte om du ser det som att du har gjort det, men en annan sån spårväxling måste väl ändå vara till stand-upen. Alltså att göra radio och sen så här mycket panelprogram som du har gjort. Det kanske inte är så himla stort steg, men att växla till stand-up är det ju inte alltid.
Nej.
Som att det är så lätt även för människor som är roliga i andra medier.
Nej, men det hände när jag var ifrån Måns, när jag bodde i Stockholms radio. Och då började jag göra det där lite så där.
Men det var jättelänge sedan.
2007.
Okej.
Började jag, men väldigt försiktigt i början och så. Och var inte så bra i början. Men det där är just det som är stand-up, det som är så fint med stand-up, det så är det ju alltid skönt att ha många ben att stå på. Man kan ha lite radio, lite panel och man kan vara så, fått vara med på lite teatern och så. Så det är ju skönt för själen. Men sen så stand-upen är ju så roligt för att det är ju en social, det är ju mer en social händelse än vad det är ett jobb. Alltså man hänger med människor innan och efter och sen så jobbar man i en halvtimme eller 20 minuter eller något sådär. Och så är det är ju skitlyxigt. Mm. Och det visade sig ju att jag kunde det. Så det bara hände. Det var Fritte Fritsson som kan inte komma och köra på Oslipat. Och så, ja, det gjorde jag det. Och så rullade det igång. Så det var inte, och det har jag aldrig tänkt att det ska bli mitt yrke. För det, då tror jag då blir det inte roligt.
Okay.
Mm. Det blir för mycket och sådär. Men jag, det är mer så här, så det är ju, ja, nej, men det blev bara så. Det var liksom inget aktivt val. Jag har gjort så få, ja.
Men sen 2007 då, så har du gjort det till och från, eller?
Ja, ja. Och jag gör det ju en gång i veckan i snitt.
Ja, det är så.
Ja. Mm. Och jag är väldigt glad för det. Och det är skönt, alltså, du vet, man har sitt material. Det är jättetryggt. Tryggt, skönt, det är roligt.
Mm.
Det är, ja.
Känner du att du har bränt det bästa nu, slängde i brunnen?
Nej, absolut inte. Det där tycker inte jag blev så bra.
Nej.
Däremot så måste jag skriva, nu har jag skrivit show och som då har premiär snart, så att nu måste jag skriva, ägna mig åt att skriva stand-up-material efteråt.
Ja, okej.
Okay. Så att jag, om man har sett mig det senaste halvåret, ser mig inte igen. Vänta ett tag till.
Men det var ju svårast med stand-up då?
Med stand-up?
Mm.
Ta sig igenom haverierna. Alltså, för det går ju åt helvete för alla ibland. Mm. Och då är det ju, då har jag ganska nära att det är självförakt. Och då vill jag byta jobb och då vill jag börja jobba på förskola eller plugga till lärare igen.
Mm.
Och det är väl det svåra.
Vänta, har du börjat plugga både till läkare och lärare?
Nej, jag har inte börjat plugga till läkare och inte till lärare heller.
Jag
inget av dem. Jag har bara läst kurser och sen så börjat jobba med media. Och underhållning. Men det tycker jag är det svåraste. Och sen så, jag tycker på riktigt att det svåraste med att underhålla folk är att stå ut med sig själv. Jag tycker det. Där och då så måste man ju tycka om sig själv. Och det gör man ju också. Och det är jättemycket belöning. Men sen så ska man gå och lägga sig med sig själv också. Det tycker jag är det svåraste.
Men vad betyder det här?
Ja, men det betyder att jag tycker att den biten är, det blir deppigt, men den biten tycker jag är jättejobbig. Att stå ut med mig själv efteråt.
Men även om det har gått bra?
Mm.
Okej.
Okay. Men om det har gått dåligt så är det ännu värre, såklart.
Ja. Mm. Men vad är det du tänker då? Att du inte är rolig nog? Eller?
Ja, men vem är det allmänmänskliga? Så vem är jag att ta platsen? Och vem är jag? Och vad är det här för skit? Och det här borde andra. Och varför betalar folk 200 spänn för det här? Och,
men, de fick ju se mig stå på en pall och pilla mig på rumpan.
Ja, ja. Det summerar det ganska bra.
Ja, det tänker jag att det inte är värt.
Ja, men det,
200 spänn kan det väl ändå vara värt.
Jag sitter ner och kissar på det här sättet, kanske så. Där är jag färdig. Om jag böjer mig fram, om jag bara smeker lite. Att jag smeker mig själv lite här, precis på stjärtkanten så. Då kommer det lite till.
Det blir ju ofta lite så här fånigt. Så här. Det var någon som delade på sociala medierna, så här seriestripp häromdagen, så här komiker i poddar som pratar om livet och filosofin och världen och sånt. Och sen när det är dags för underhållning så pratar man om pungen och stjärten och sådär. Och så där är det ju. Men det är väl då, när man har gjort det länge så är det... Ja, jag vet inte. Jag kan inte riktigt formulera det här, men jag kan må fruktansvärt dåligt efteråt.
Tänker du att det är för att du inte har grävt tillräckligt djupt då? Att det, alltså med själva materialet?
Ja, men jag tror att det är det att man har folks uppmärksamhet. Och egentligen, rent sådär, när jag tittar krasst på det, jag tycker liksom det är superviktigt att vi har trams, att vi har någon som står på en pall och killar sig i stjärten. Det måste, för annars blir livet för tråkigt. Det måste få vara så. Det. Ja. Det måste få finnas folk som skämtar om när man sket ner sig. Alltså det, jag tycker det är jätteviktigt och jag tycker det är fint. Men är det väl någonting då så här... När man tänker att jag har folks uppmärksamhet och så är det där jag ger dem sådär. Och egentligen då så tycker jag att det var bra, för det behöver folk också. Men så...
Jo, men vill de höra ett föredrag om döden så kan du ju säkert söka sig till en litterär salong på...
Absolut, absolut.
Hedengrens.
Precis, och det är ju rätt sätt att nå människor. Det är ju att öppna upp. Och sen om du vill säga något, säg det. Men det behöver man inte heller. Men jag tror inte att det är det. Jag kan liksom inte sätta fingret på vad det där är. Jag tror att det är jag tror egentligen att det är ett sundhetstecken i botten. Att man liksom reflekterar över sig själv. Och sen kanske man kan vara lite snällare när man gör det än vad jag är då mot mig själv.
Mm. Jag hörde ju dig i Fördomspodden också givetvis. Och då sa du någonting om att du har ju liksom nattsvarta sidor också.
Ja.
Är det det här vi... Är det självtvivlet och självhatet?
Ja, det är det.
Just det.
Och det är det. Och det, det känns också så här, varenda komiker ska prata om det. Men det är liksom det och det är... nu har jag slippat det, så det är över. Nu, eller jag har lyckats ta mig igenom, men jag har haft jättemycket panikångest och jättemycket sånt.
Okej.
Men det hade jag gärna... Om jag hade haft svar på... Men jag hade haft något vettigt att säga om hur man slipper det och varför. Men jag känner att jag är inte riktigt färdig med det själv. Så jag kan inte säga så mycket klokt om det. Det känns dumt att vältra sig i det.
Men har du någon aning om vad som har utlöst det liksom?
Ja, det tror jag. Det är stress, konstant press och just det här tvivlet då.
Prestationsångest kanske. Mm.
Men det är över, så att jag ska inte gnälla om det. Och jag hade gärna sagt något klokt om det, men jag har faktiskt inget klokt att säga om det. Det har jag om något år eller tre kanske kan säga någonting. Okay. Vet du vad, jag tycker man ska, men jag kan inte det riktigt.
Har du tagit bort någonting ur ditt liv då som gör att du slipper det?
Jag fick börja med såna basic saker som att...
Nu pratar vi terapi.
Mm. Ja, det också. Mm. Men också minskad konsumtion av alkohol, med se till att jag får sömn, se till att träna och sånt. Och då kom jag upp över en gräns, så jag kunde liksom börja se på saker också tillsammans med min... liksom reda ut i vad är det som är jobbigt och inte.
Mm.
Så att nu... Så det är över. Men just den frukten av det. Men jag, som sagt, jag tycker att det är lite svårt att prata om det. Inte för att jag skäms eller för att jag tycker det är konstigt, men därför att jag känner att jag vet inte riktigt hur jag ska berätta något vettigt om det. Då...
Jag låter dig byta ämne då.
Ja.
Och så undrar jag ifall du kan beskriva din talang.
Ja. Jag är lite lös. Alltså så här, jag är lite lös i huvudet. Och då kan jag överraska både mig själv och en publik. När jag överraskar mig själv blir jag glad, och den glädjen kan jag överföra till en publik, tror jag. Jag tror att det är min talang.
Det är smittsamt.
Ja, och jag är ganska bra på ord. Alltså jag tycker det är roligt att liksom gotta in mig i vad som ska sägas liksom. Men jag tror framför allt att jag blir... Att talangen är att jag kan bli så överlycklig av någonting. Och då kan det där föras över till munnen och sen ut till folk. Jag tror att det är det.
Om du skulle beskriva din talang kontra Måns dit då, liksom. Mm. Hur skulle det se ut?
Allt får med, allt ska in. Jag ska trycka in allt. Det är roligt och det är roligt. Hans talang, han kan... forma ett det här låter jättetråkigt, men han kan forma ett skämt som är matematiskt och roligt, och han kan säga det går inte, för att om du börjar prata om det här nu så blir det för rörigt liksom. samtidigt så är han likadan. Han tycker att det är roligt, och jag tycker han är rolig i sitt liksom Magnus Härenstam torra sätt liksom. Så han har ju en mycket torrare framtoning, och han har något retsamt som jag inte har. Jag kan ju bli frustrerad. Det är de få gånger jag blir frustrerad på honom. Det är när jag känner att han inte är öppen för att ta in. Men då är det ändå dags att stänga.
Okej.
Okay. Det blir fullt annars. Det blir liksom inte njutbart längre.
Hur ser det ut då när ni ska skriva en föreställning som ni uppenbarligen har gjort nu?
Ja, men då läser vi saker. Och det, så här, vi läser frågor, vi får idéer, så spånar vi och sen så separerar vi. Så sitter han hemma i en dag eller två och jag hemma i en dag eller två. Och då är det där som ett smörgåsbord att plocka vad vi har liksom spånat. Men sen är det också, när han är då färdig med sitt, så kan jag ta igen hans manus. Det här blir inte bra. Nej, fast det kommer bli bra, så kan jag ta det och så där byta. Men själva liksom skriva, då håller vi oss ifrån varandra. För då, där tycker vi inte att man ska göra likadant. Mm.
Och vad blir det för föreställning nu då?
Nu?
Ja.
Nu gör vi det tryckt den här gången. Vi har gjort två föreställningar innan, och då har vi försökt att vara liksom stora tematiska. Nu svarar vi på frågor och skojar.
Okay.
Det är liksom många skämt och lite fakta.
Men svarar ni på frågor som ni får på plats eller som ni har?
Ja, man har kunnat mejla till föreställningen.
Mm. Okay.
Så att det blir för små luckor där vi svarar på grejer på plats, men det mesta är förberett och tryckt. Mm. För att annars vågar man inte släppa, eller ja, man ska inte säga, jag vågar inte släppa taget riktigt på en scen förrän jag vet att jag har något att trilla tillbaka på. Så därför har vi gediget manus och sen släpper vi den när vi vågar.
Det låter ju underbart. Och när börjar ni spela den?
20 februari i Malmö.
Okej.
Okay. Och sen 40 gig runt om i Sverige.
Oj, oj, oj. Ja. Då hinner du inte med så mycket annat.
Jag ska göra en lite små pyssel mellan bara, men det är det.
Ska jag göra någon tecknad film eller?
Jag ska dubba en tecknad film. Så ska jag börja skriva. Jag ska regissera en teaterföreställning i Göteborg. Så då ska jag börja jobba lite med dem.
Okej, okay. Ja. Vad vet du om den?
Det ska bli en föreställning för högstadiet i Göteborg på en teater.
Okej.
Okay. Ja. Än så länge så är vi i spånledet.
Ja, jag förstår.
Teater Jagar, en jättefin liten teatergrupp i Göteborg.
Ja, vad roligt. Mm. Hur fick du det gigget?
Nej, men de hörde av sig. Så det var jätteroligt.
Ja.
Ibland har jag, det låter konstigt, men jag har Adde Malmberg lite som en... Jag tycker han har ordnat så bra i sitt liv som äldre. Att han regisserar lite, skojar lite. Så det verkar roligt att regissera teater. Det är nästa mål på något sätt.
Ja.
Och nu... Men det kan ju vara om 15 år, men... Det är en rolig målbild.
Fast du gör det ju uppenbarligen redan snart.
Ja, men det är bra projekt att börja med det här. Det är alltså en liten teatergrupp och en liten enkel föreställning.
Hur långa horisonter har du?
Det varierar ju. Ibland har man ju horisonter på 2 månader. Ibland. Nu har jag faktiskt vet vad jag ska göra hela det här året. Och sen så vet jag faktiskt vad jag ska göra i nästa år också. Så jag har faktiskt 2 år framför mig som jag vet nästan vad jag ska göra.
Är det skönt?
Jätteskönt.
Håller demonerna borta?
Ja, jätteskönt. Och också för att jag ska göra ett... Jag får inte berätta vad, tyvärr. Jag tycker det alltid lite känns fånigt. Varför gjorde det om jag berättar?
Mm. Fast det börjar nästan bli ännu fånigare att människor som jobbar i den här branschen säger att det är fånigt att de inte får prata om
det. Ja, men då behöver inte vara det än. Jag ska göra en teater och det är ju jätteskönt med att spela teater när någon annan har skrivit manus och regisserar det. För då, det håller demonerna borta.
Mm.
För då är inte ansvaret bara mitt.
Just det. Mm. Vad skönt. Så du har lite byggt bort demon.
Ja. Nej, men nu lät det som jag var jättedeprimerad här. Nej, men jag mår väldigt mycket bättre. Det enda är att jag tycker det är jobbigt att prata om det för att jag inte har koll på det riktigt.
Och nu när du sitter här så ser du ju relativt harmonisk ut.
Eller? Ja. Ja, jag känner mig ganska harmonisk. Ja, jag tycker det är trevligt att vara här. Jag känner också även här lite så här, har jag sagt något nu då? Men det hoppas jag.
Innan jag tänker släppa iväg dig så tänkte jag ställa några frågor som du eventuellt inte har fått.
Mm.
Det är svårt med dig eftersom du har fått väldigt många till ert radioprogram.
Ja.
Men vad har du för relation till Australien?
Jag vill inte åka dit. Jag är rädd för ganska få saker, men jag är rädd för vissa insekter.
Okay.
Jag vill inte åka dit. Däremot så gjorde jag en intervju en gång med Staffan Himmersson när han berättade om fördelarna, varför det var så underbart i Australien.
Vad hade han?
Ja, men han tyckte att det var en väldigt härlig blandning av människor. Och han beskrev Australien på ett väldigt härligt sätt. Det var faktiskt på väg ett tag att jag skulle flytta till Melbourne ett år.
Aha.
Och min sambo skulle jobba där. Så skulle jag och barnen bo där ett år. Det blev inte av. Men jag vill nog inte till Australien. Jag är rädd för insekter.
Vad kan du om Antonio Vivaldi?
Nästan ingenting.
Okej.
Nej.
Är du ett fan?
Nej.
Nej. Nej. Inte ens Quattro Stagioni. Vad tycker du är bäst? Pizzan eller verket?
Jag får ju säga pizzan, för den känner jag ju till. Ja. Ah,
okay. Ja. Har du några coola R?
Jag har två R. De är inte så coola. Opererat knä, ett felvuxet knä, och så slagit sönder huvudet en gång. Så i hårbotten har jag ett ganska coolt R.
Okej, okay. Var?
Här uppe.
Okay. Hur gick det till nu?
Jag sprang in i trappa. Aha. Men det är väl lite coolt att ha ett R i huvudet.
Är de gamla de här?
Ja, jättegamla.
Okay. Så det,
de är ganska, inga coola R.
Du har inte fått något.
Nej. Men jag är lite sådär. Jag tycker om sådana saker. Det tror inte folk. Folk tror att jag bara gör sånt som du. Alltså, du vet. Men jag tycker om att dyka och rida och sådana saker. Mm. Saker som åker fort och sånt.
Ja.
Så jag skulle kunna ha haft coola R, men det har jag inte.
Nej. Och du är också gammal bilsamlare.
Ja, ja, absolut. Och nu, det har jag börjat med igen. Jag har en jätterolig bilmekaniker från Iran i Malmö som hjälper mig med min ryska VAS.
Aha, okay.
Just nu. Det är mitt sidoprojekt.
Är det en sån hög
bil? Nej, utan det är den fyrkantiga budgetbilen som folk i Sverige köpte på 70-talet.
Okej. Okay. Ja. Så hur många bilar äger du i dagsläget?
Ja, nu äger jag två bara.
Okay.
Så det är bara en vanlig och den.
Ja, jag fattar. Och med det stänger vi succé-segmentet frågor Anders Ankan Johansson inte har fått förut.
Ja.
Vill du rekommendera något?
Oj. Ja, jag vill rekommendera en sak utan att ha sett den. Jag vill rekommendera den här Breaking Surface. Den okay. svenska undervattenstrillen som kommer snart.
Aha.
Därför att jag tycker så mycket om de som ligger bakom den.
Vilka är det som ligger bakom?
Det är ett produktionsbolag i Malmö som heter Way Creative. Och de gör saker, de har det här, bara gör. Det var ett helt vansinnigt projekt att filma liksom en undervattensfilm i en stor tank i Belgien och uppe på Lofoten. Och så gör de det. Jag tycker att de genomdrev det. Och så det vill jag rekommendera. Jag hoppas att folk går och ser den filmen.
Otroligt stort tack för att du kom hit.
Oh, tack, vad roligt att jag fick komma hit.
Jag tänker att vi får väl ta en sittning till när du är färdig med din terapi.
Jo, men jag hade ju, det vill jag gärna, för det hade varit kul. Det hade blivit självterapi att kunna säga någonting som kanske kan hjälpa någon, men det kan jag inte nu.
Stort tack. Om du nu blev sugen på att se Så funkar det, det är show med Anders och Måns, som föreställningens officiella titel är, så har den ju faktiskt redan haft premiär och rullar vidare genom Sverige ända fram till början av april. Den ska jag se. Speaking of which, så har det skett lite förbättringar av Värvet Runts schema, och om du nu vill ha en hel kväll med mig och massa roliga upptåg och gäster i mars, ja då måste du genast bege dig till värvetrunt.se. Det kommer bli magiskt, jag lovar. Nästa vecka blir det ännu ett fin besök i Värvet.
Jag heter Renny. Uttalas och stavas precis som magtabletten mot sura uppstötningar och halsbränna.
Yes, den underbara Renny Mirro. Lyssna gärna på hans sommarprat som uppvärmning, som är mitt i ett skifte. Titta förbi med ett sprillans nytt tv-program under armen. Missa inte det. Och vill du ha kontakt med oss som gör Värvet, ja men kolla i avsnittsbeskrivningen så har du all info du behöver där. Vi hörs om en vecka. Hej då!
Thank you.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!